A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varning för sexuellt våld. Massmördarpodden, Brian Nichols, del 2. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Ljussättning och klippning är gjord av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. I förra avsnittet berättade jag om hur Brian Nichols dödade 3 personer i en rättssal i Atlanta. Han stal också ett antal bilar och försvann sedan ner i tunnelbanan. När den misshandlade polisen, Cynthia, hittas av sina kollegor tror hon först att Brian har skjutit henne också i huvudet. Hon är så blodig att hennes hår är helt rödfärgat. Men Cynthia är inte död. Hon uppvisar svaga livstecken och ambulans tillkallas. På grund av sina skador hamnar Cynthia i koma. Hon har allvarliga krossskador i både ansikt och huvud. Men hon överlever Brian Nichols härningar. Hon blir dock aldrig helt återställd. Hon får bestående hjärnskador till följd av det våld som hon utsattes för. Brians mamma Claritha är fortfarande i Afrika när hon den här dagen, den 11 mars 2005, får ett samtal från sin brorson i Baltimore. Brorsonen säger att Brian har blivit helt galen och han ber Claritha att sätta på CNN. Claritha slår på de globala tv-nyheterna på CNN och ser sin son. Hon kan inte tro på vad hon ser och hör. I nyhetsinslaget uppges det att Brian har dödat 3 personer och är på flykt från polisen. Claritha har berättat senare att hon vid det tillfället tänkte tankar som hon ångrar idag. Hon var inte en god kristen. Hon önskade livet av sin son. Det här är vad som krävdes för att Claritha skulle lämna Afrika och åka tillbaka till USA. Det blir klockan 19 på kvällen 11 mars. Brian är överallt i media, tidningar, tv, i Atlanta, i Georgia, i USA och över hela världen. Men han lyckas hålla sig undan. Polisen håller en presskonferens vid 19-tiden och meddelar allmänheten att de erbjuder en belöning på $65,000 för information som kan leda till att Brian grips. Även America's Most Wanted sänder ett program på kvällen. Det är ju som ni vet ungefär som Svenska Efterlyst. Polisen är överlag mycket förtegen. De säger ingenting på presskonferensen om var de misstänker att Brian kan befinna sig. Förmodligen har de ingen aning. Det har kommit fram att Brian vid något tillfälle var i tunnelbanan. Polisen listar ut att Brian måste befinna sig i närheten av Lenox, 11 kilometer från tingshuset. Polisen försöker genomsöka området kring Lenox men hittar inte Brian. Men Brian är i Lenox. Klockan blir 22.40. Det är fortfarande samma dag. 11 mars 2005. Brian har nu härjat i 14 timmar. Han håller sig medvetet undan från större gator, människor och gatubelysning. Han är klockan 22.40 utanför ett gym på Lenox Road i Lenox. Då får han syn på en ung kvinna som lämnar gymmet. Han bestämmer sig för att följa efter henne. Kvinnan, som heter Iman, märker att hon har en man bakom sig, som börjar gå lite fortare. När hon kommer fram till sitt bostadshus plockar hon upp sin portbricka. Hon hör att mannen ropar till henne att hon ska hålla porten åt honom. Hon låtsas som att hon inte hör det. Hon försöker stänga dörren. Men han hinner precis sätta foten innanför porten och stoppar den. Nu står Iman helt ensam med Brian i trapphuset. Hon är fruktansvärt nervös och gör allt för att inte visa det. Hon trycker på hissknappen, men så säger hon plötsligt: "Den här hissen är så långsam. Jag tar trappan istället." Snabbt ber hon sig upp för trappan och rusar mot sin lägenhet. Hon hör att Brian springer efter. Han ropar på henne att hon ska vänta. Hon tittar sig över axeln och då ser hon att Brian håller en pistol. Det övertygar henne inte att vänta. Hon blir livrädd. Brian ropar att han är killen från TV. Han är Brian Nichols. Iman låtsas inte förstå, men hon vet precis vem han är då. Hon har sett hans ansikte på varenda TV-skärm på gymmet när hon tränade. Och då kommer Brian i fattarna. Han säger åt henne att hon måste ta med honom hem till sig så han kan gömma sig. Hon vill verkligen inte släppa in honom. Så hon går till fel dörr. Hon går till en granne istället och knackar på. Men ingen öppnar. Brian fräser: "Det är inte din lägenhet, då skulle du inte knacka på. Försöker du lura mig?" Iman skyller på att hon är nervös och börjar uppgivet gå mot sin egen lägenhet. Men hon vet att den inte är tom. Hon går fram till sin egen dörr och knackar på den också. Brian tittar förvånat på henne, men då öppnar Imans pojkvän dörren. Brian trycker upp pistolen i hans ansikte. Han förstår genast allvaret i situationen. Då hörs plötsligt röster i trapphuset. Brian tappar fokus för en sekund. Han vänder sig om. Och då puttar pojkvännen in Iman i lägenheten. Pojkvännen slänger igen dörren och skriker att Iman ska låsa om sig. Det gör hon. Men nu står pojkvännen ensam med Brian Nichols i trapphuset. Iman ringer omedelbart polisen. Och medan hon gör det hör hon sin pojkvän bråka med Brian utanför dörren. Medan Iman väntar i telefon på att polisen ska svara ringer hennes mobiltelefon. Det är hennes granne som ringer. Grannen berättar att hennes pojkvän ligger misshandlad i trappan. Han är blodig, men han är vid liv. Iman får till slut tag på polisen, men Brian finns inte kvar i byggnaden när polisen kommer till platsen. 4 timmar senare är det en ny dag, den 12 mars 2005. Och klockan 02.30 kommer Ashley Smith hem. Ashley bor i Duluth, en liten ort som ligger 48 kilometer nordost om Atlanta. När Ashley ska låsa upp porten kommer plötsligt Brian Nichols ut ur mörkret. Han går fram till Ashley. Han hotar henne med pistolen och tvingar sig in i hennes bostad. Ashley blir inte alls rädd. Hon orkar inte bry sig om sånt här längre. Ashley har missbrukat meth ganska länge. Hon har varit med om massor av hemska situationer. Hon har varit med om så mycket skit att hon inte längre orkar bry sig om allt. Brian blir lite förvånad över hennes attityd. Men inne i lägenheten binder han ihop hennes händer och fötter. Ashley upplever honom som väldigt stressad. Hon borde nog försöka lugna ner honom. Hon pratar med Brian hela tiden och försöker vinna hans förtroende. Hon säger åt honom att det skulle nog vara bra för honom att ta lite meth. "Där borta i hyllan ligger mitt metamfetamin. Ska du ta lite?" Brian är ju ingen främling för narkotika, men han har aldrig använt meth. Han brukar ju bara röka gräs. Ashley ger honom instruktioner för hur han ska göra. Brian snortar sitt metamfetamin. Men Ashley får inget själv. Konstigt nog har methen den effekten Ashley vill att den ska. Brian lugnar ner sig. Ashley säger då att det är lite obekvämt med en massa tejp runt handlederna. Kan inte hon få bli fri? Och det går Brian med på. Och där, mitt i natten, sitter Ashley och Brian och börjar prata om livet. Ashley frågar om han är troende. Och han berättar för henne att han är djupt troende. Kristendomen är livet. Ashley hämtar sin bibel. Nu är hon alltså helt fri. Han har befriat även hennes ben. Och undrar om inte han vill att hon ska läsa bibeln högt från honom. Det tycker Brian låter jättebra. Så där sitter de och Ashley läser bibeln för Brian. Efter ett tag hämtar Ashley en annan bok. The Purpose Driven Life. En kristen studiebok. Boken erbjuder läsaren en personlig andlig resa. Och presenterar Guds 5 syften för livet på jorden. Ashley tycker den här boken är jättebra. Och hon läser länge. Och märker att Brian slappnar av mer och mer. Men han kan ju inte gärna somna för han är hög på metamfetamin. Ashley lägger ifrån sig boken. Och säger till Brian att det bästa vore kanske ändå efter allt det här. Att han överlämnade sig själv till polisen. Hon hade själv en pojkvän som knivhöggs till döds 2001. Alltså 4 år tidigare. De hade en dotter tillsammans. Men Ashley har varit tvungen att ge upp vårdnaden om henne. På grund av narkotikamissbruket. Ashley visar också Brian ett långt R. Som hon fick när hon kraschade med bilen. Men hon var narkotikapåverkad. Brian tycker synd om Ashley. Efter en stund frågar hon om han är hungrig. Hon kan grädda lite pannkakor åt honom. Brian tackar ja, han tycker jättemycket om pannkakor. Och de äter frukost tillsammans. Mellan tuggorna berättar Brian att han behöver Ashleys hjälp för att göra sig av med en bil. Ashley svarar, det ska absolut hjälpa dig med. Du kan lita på mig, Brian. Efter frukosten ger de sig av för att göra sig av med bilen. Brian kör iväg sin senaste stulna bil. Vi har tyvärr inga uppgifter om hur många bilar han egentligen stal efter den där första 15 minuterna. Och när han kör bilen för att gömma den så kör Ashley efter i sin egen bil. Här har hon alltså alla möjligheter att fly, men det gör hon inte. Klockan är nu strax efter 07.00 och Brian har varit tillsammans med Ashley 4,5 timme. Han har varit på flykt i över 20 timmar.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Samtidigt som Ashley och Brian håller på att gömma den där bilen kommer två hantverkare fram till en fastighet i Buckhead. Buckhead ligger 26 kilometer från Duluth, där Ashley bor. Fastigheten i Buckhead är ett hus som inte är färdigbyggt. Och det tillhör ett gift par som heter David Candy Wilhelm. Hantverkaren och hans bror ska träffa husägaren David i huset den här morgonen. De har kommit till huset som avtalat i tid. De knackar på, men ingen öppnar. De känner på dörren. Den är olåst. De kliver in i hallen, ropar, men får inget svar. Hantverkarens bror går upp på övervåningen. Men ganska snart kommer han ner igen och berättar att det ligger en blodig man på golvet i sovrummet. Hantverkaren inser att hans bror har aldrig träffat David Wilhelm förut. Men det har hantverkaren. Så han går upp för att se efter om det är David som ligger där. Och det är det. David Wilhelm ligger på rygg, mitt på golvet, med ögonen vidöppna. Han har arbetshandskar och hans händer vilar på magen. Han är blodig fram till på tröjan. Fodret på hans byxfickor är utdragna och det ligger mynt på golvet bredvid honom. Hantverkarna har inga mobiltelefoner, 2005 tydligen, utan springer över gatan för att be grannen ringa efter ambulansen. Grannen larmar och springer sedan över till David Wilhelms hus han också. Ambulanspersonal kommer till platsen och inser att de kan inte göra någonting. David Wilhelm är redan död. Hans kropp har stelnat och han är iskall. Hans händer är hårt knutna. En av sjukvårdarna sträcker sig över kroppen för att leta efter ID-handlingar. Då märker den andra sjukvården en tomhylsa på golvet. Den ligger tätt in till David Wilhelm. Den andra sjukvården säger till sin kollega: du, det här är en brottsplats. Du måste ringa polisen och gå härifrån. När polisen kommer till platsen tillkallas både mordutredare och kriminaltekniker. Huset spärras av. Polisens tekniker börjar söka efter ledtrådar. Det finns en del teknisk bevisning på platsen. Allt analyseras. De hittar både blod, kulor och tomhylsor. En kort stund överväger om det kan vara ett självmord. Men det avfärdas snabbt av utredningen på grund av den tekniska bevisningen och att en del saker verkar saknas. Det visar sig att den döde mannen är husägaren David Wilhelm. Och det hela kompliceras av att David Wilhelm, när han inte bygger hus, är en federal agent. Han jobbar dock inte för FBI, utan för ICE, US Immigration and Customs Enforcement. Det är en federal myndighet under Department of Homeland Security. ICEs uppdrag är att skydda USA mot gränsöverskridande brott och illegal invandring. Anledningen till att självmord kan avfärdas är att en kula gick genom Davids högra tumme innan den genombar hans mage. Det visar sig också att kulan gick igenom Davids ryggrad och förlamade honom i benen. Utifrån blodstänk och kulans ingångsvinkel sluter sig utredarna till att David låg på knä och lutade sig framåt när han blev skjuten. Poliserna misstänker att förövaren slogs med David trots positionen. Gärningsmannen låg på rygg med David Wilhelm ovanpå sig när han sköt. Efter att bli träffad föll David framåt. Bevisningen talar starkt för att kroppen har flyttats av gärningsmannen till ryggläge. Möjligen för att det då blev lättare att söka igenom Davids byxfickor. Polisen behöver nu lämna dödsbud till Davids fru som fortfarande inte känner till att hennes man är död. Candy Wilhelm är hemma när polismännen knackar på. Hon blir alldeles vit i ansiktet och faller nästan ihop när de berättar för henne. Hon berättar gråtande att David var i det andra huset själv under gårdagen och kvällen. Han renoverade och igår skulle han börja lägga kakel i badrummet. Det var en bit kvar till de skulle flytta till nya huset. Det var deras projekt och de ville ha allt i toppklass innan de flyttade in. Polisen frågar Candy efter Davids tjänstevapen, polisbricka, plånbok och bil. Finns de i det gamla huset eller hade David med sig dem? De finns inte i det gamla huset, berättar Candy. Och därför kan polisen komma fram till att de har blivit stulna. De frågar också Candy om David var höger- eller vänsterhänt. Candy svarar att han var högerhänt. Och det styrker ytterligare teorin om att det inte var självmord, eftersom han var skjuten i sin högra tumme. Polisen misstänker ganska snart att Brian Nichols kan ha någonting att göra med det här. Och de har inte fel. Polisen efterlyser då Davids stulna pickup. Och det är den bilen som Brian och Ashley precis har gömt. När Brian och Ashley klarar med dem åker de tillbaka till Ashleys lägenhet. Och där fortsätter de ha ett långt samtal om Brians barndom. Klockan är nu 09.30 den 12 mars. Brian har varit på rymmen i cirka ett dygn. Ashley erbjuder Brian att låna kläder som tillhörde hennes döda ex-pojkvän. Sen berättar Ashley att allt det här prat om barndomen har gjort att hon gärna vill träffa sin dotter och berätta för henne att hon älskar henne. Dottern bor inte så långt bort hos Ashleys faster. Hon ber därför Brian att hon ska få gå iväg och träffa sin dotter. Och Brian, rörd av allt tal om barndomen, låter henne göra det. Precis när Ashley på väg ut genom dörren frågar Brian henne vad hon kommer att berätta för andra om honom. Hon svarar att hon kommer att berätta sanningen. Sedan går hon. Hon börjar darra intensivt när hon går mot sin bil på parkeringen. Det här är första gången hon känner sig rädd. Hon går in i bilen och kör iväg utan att Brian kommer efter. Och sen ringer hon polisen. Larmoperatören tar emot Ashleys samtal 09.50. När polisen inser vad larmsamtalet handlar om skickar de omedelbart insatsstyrkan. Ja, det är ett svårt team. Poliserna omringar Ashleys lägenhet och Brian tittar förvirrad ut genom fönstret och ser att det är massvis med poliser utanför. Poliserna märker att han har märkt att de är där och ropar i en megafon att han ska ge sig. Klockan 11.24 viftar Brian Nichols med en vit t-shirt och kommer därefter ut med händerna över huvudet. Gripandet går fredligt till. Brian överlämnar sig till polisen frivilligt, precis som Ashley sa åt honom. Några poliser genomsöker Ashleys bostad och hittar då flera stulna skjutvapen och den federala agenten David Wilhelms plånbok. Den stulna pickupen hittas där Ashley och Brian gömde den cirka 3 kilometer från hennes lägenhet. Efter gripandet för polisen Brian till FBI i Decatur och sedan till Atlantas polisstation där han erkänner sina brott. Brian filmas när han erkänner och beskriver allt som har hänt i detalj. Det finns nu en massiv bevisning mot Brian Nichols. Hans blod har hittats på samtliga pistoler, i alla de bilar han har stulit och även i David Wilhelms nya hem. Det finns flera övervakningsfilmer som visar Brian när han begår sina brott. Det finns mängder av ögonvittnen som kan peka ut honom. Den 5 maj 2005 väcker distriktsåklagaren i Fulton County åtal. Han säger att Fulton County kommer att yrka på dödsstraff. Åtalet har hela 54 åtalspunkter. Det är bland annat 4 mord, grov misshandel och kidnappning. Dessutom kidnappning med vållande kroppsskada, grov misshandel med dödligt vapen, väpnat rån, våldsamt rån samt ett antal flera grova bilstölder. Brians DNA finns överallt. Den 17 maj 2005 12 dagar senare är det dags för Brian Nichols att berätta hur han ställer sig till de 54 åtalspunkterna. Brian är oskyldig, säger han. Han var nämligen inte vid sina sinnens fulla bruk, utan led av mental ohälsa. Därför blir det ingen överenskommelse utan en rättegång. I väntan på rättegången sitter Brian i Fulton Countys häkte. Efter ett par veckor får han ett brev. Brevet kommer från en 38-årig kvinna som heter Liza. Liza bor i Beacon Falls i Connecticut. Hon berättar i sitt brev att hon har följt Brians fall på TV. Hon vill att han ska förstå att hon stöttar honom. Hon har suttit limmad i soffan och tittat på allt CNN har sänt. Hon skriver dessutom att hon ber till Gud för Brians hälsa och välgång dagligen. Hon påpekar att inte alla är emot honom. Brian skriver tillbaka till Liza och ger henne komplimanger. Han skriver att hon är fin på fotot hon skickade med. De börjar brevväxla. Och så småningom ringer Brian upp Liza. De bestämmer att hon ska hälsa på honom i fängelset. Vid sitt första besök lyckas Liza smuggla med sig mobiltelefon till Brian, som Brian lyckas få in i fängelset. När han tittar igenom fotalbumet i mobilen finns där flera nakenbilder på Liza. Liza är nu upp över öronen förälskad i massmördaren Brian Nichols. Hon är helt galen i honom och gör precis allt han ber henne att göra. Hon betalar en vakt en rejäl summa pengar för att Brian ska få ha en DVD-spelare i sin cell. Samma vakt får också uppdrag att ladda den insmugglade mobiltelefonen. Liza får till och med tillåtelse att sitta på en stol utanför Brians cell vid sina besök. Genom matluckan i celldörren kan de hålla varandras händer. Vid ett tillfälle kysser Brian Liza genom luckan. Brian ber henne att skicka $200 till hans dotter Jasmine på hennes födelsedag. Det leder till att Jasmine tar kontakt med sin pappa. Hon har inte haft någon kontakt med sin pappa sedan hon föddes. Och Brian och Jasmine börjar brevväxla. Däremot är Brian inte intresserad av att ha kontakt med sin son som föddes efter hans otrohet mot Angela. I ett av sina många brev till Liza skriver Brian att nu har han en flyktplan. Han ska rymma. Planen är väldigt detaljerad. Först kan borra sig genom cellens fönster. Och där utanför ska hans kusin vänta i en skåpbil med Röda Korsets logga på. Kusinen, som Brian kallar för Jackmouth, ska köra flyktbilen, alltså äckliga munnen. De ska åka till ett hus. Och där vill Brian att Liza ska vänta på honom när han rymmer. För att förvirra polisen har Brians storebror Mark, som brukade slå honom, fått plantera ut fejkade bevis. Bevisen är brev som ska placerat på ett tåg, Silver Comet Trail. Breven kommer att vara skrivna av Brian och adresserade till hans vänner. I breven står att Brian snart kommer att vara i Tennessee. Men han kommer inte vara i Tennessee, utan där huset ligger i North eller South Carolina. Det står bara Carolinas. Brian lovar Liza att han alltid kommer att försöka fly så att han kan vara tillsammans med henne. Han tänker inte låta någon spruta in gift i armen på honom. Dödsstraffet är en realitet och en reell risk för Brian, och han tänker inte dö. Han tänker ta sig ut ur fängelset med eller utan hjälp. Liza får uppdrag att fixa elektriska verktyg till Brian. De behövs om Brian ska kunna borra sig ut genom fönstret. Liza har ju en mutad vakt redan. Och nu frågar hon vakten om han skulle kunna smuggla in lite elektriska verktyg. Han har fått ungefär $2,600 vid det här laget. Men nu blir han erbjuden ytterligare $78,000. En ganska rejäl summa, men vakten tackar nej. Eller han säger i alla fall att han tackar nej. Om det verkligen stämmer är lite oklart. Liza spelar en nyckelroll i den här rymningen. Hon bidrar med pengar, hon skriver brev till Brian, hon mutar vakter och hon rekognoserar på utsidan. Men flyktplanen blir nergolad av en medfånge som hört talas om det. Och när vakterna får reda på det söker de igenom Brians cell. I cellen gör vakterna en del intressanta fynd. De hittar bland annat hemgjorda gummiband som är skurna från öppningen från latexhandskar. De hittar också rep tillverkade av sängkläder, strumpor som är fyllda med tvålar, förmodligen ett vapen, och en handritad, väldigt detaljerad planritning över fängelset. Dessutom hittar de mobiltelefonen. Och på den hittar de nakenbilderna på Liza. I en påse med popcorn hittar de en halv tub med kontaktlim. Utredningens bedömning att det limmet var avsett för att sniffas för berusning. Med hjälp av samtalshistoriken i mobilen spårar FBI upp Liza och får tillstånd att avlyssna hennes telefon. I juni 2006 säger den mutade vakten upp sig av någon annan anledning.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Avlyssning av Liza ger inte så mycket. Men Brian flyttar sitt annat fängelse i DeKalb County i oktober 2006 för att han inte ska kunna rymma. Brians försvarsadvokater försöker få rättegången framskjuten och hänvisar till psykisk sjukdom, men det går inte alls. Men tiden går. I september 2007 hålls en förberedande förhandling. Brians försvarsadvokater påpekar vid den här förhandlingen att de har erhållit 1,2 miljoner dollar för sina tjänster, men det är långt ifrån tillräckligt. Den här rättegången är enorm. Den kommer att bli enorm och de behöver få mer pengar från delstaten Georgia. Domaren Hilton Faller tvingas därför avbryta juryns urvalsprocess innan mer finansiering kan tilldelas till det här fallet. Domare Faller varnar allmänheten att fallet kan avbrytas på obestämd tid om försvarsadvokaterna inte får finansiering av delstaten. Georgias offentliga försvarskansli beslutar den här frågan och de är inte intresserade av att ge mera pengar än 1,2 miljoner dollar. Så de beslutar att inte göra det, varpå distriktsåklagaren överklagar det beslutet till Georgias högsta domstol. Det går dock inte vägen och rättegången försenas ytterligare. Det blir 2008. Den 30 januari 2008 lämnar domare Faller fallet. Inte för att han är sur på den här pengafrågan, utan för att en tidning har citerat honom där han har sagt, citat, "Alla i hela världen vet att Brian Nichols gjorde det." Slut citat. Efter det uttalandet anses domare Faller vara jävig och måste lämna fallet. Det försenar rättegången ytterligare. Men den inleds slutligen den 22 september 2008. Rättegången hålls i Atlanta Municipal Court. Åklagaren i Fulton County har nu gjort en överenskommelse med Liza. Hon har fått fullständig immunitet om hon vittnar mot Brian. En jury har utsetts bestående av 12 personer som vanligt. Det är 8 kvinnor och 4 män. Och 8 av medlemmarna är afroamerikaner. Brian nekar fortfarande till samtliga 54 åtalspunkter. Under rättegången spelas Brian Nichols bekännelse från den 12 mars 2005 upp i rättssalen. Under bekännelsen säger Brian att han är ledsen och vill att poliserna ska framföra hans ursäkter till de anhöriga till offren. Han säger också att han som afroamerikan känner sig som en slav i dagens samhälle. Samhället behandlar afroamerikanerna dåligt. Och domare barn som han sköt ihjäl var slavmästaren. Medan Brian var slaven som till slut gjorde uppror. Efter ett antal vittnesmål spelar åklagaren upp en ljudinspelning. Den skedde under rättegången som pågick när Brian rusade in och började skjuta. Så man kan höra hela skeendet på bandet. Det finns även övervakningskameror som har spelat in morden. Men de filmerna får inte allmänheten se. En av Brians kusiner vittnar. Han berättar att nästan alla i familjen Nichols missbrukade narkotika och alkohol under Brians uppväxt. Det fanns alltid marijuana, heroin och kokain där. De missbrukade i princip allt de kom över, berättar kusinen. Det fanns ingen tillsyn av barnen överhuvudtaget. Det var en fruktansvärd miljö för små barn att växa upp i. Men i rättssalen sitter nu till slut Brians föräldrar. De visar ingen reaktion på den här berättelsen om deras familj. Till slut är det dags för Ashley Smith att vittna. Hon berättar mycket, men bland annat berättar hon om ett samtal som hon och Brian hade om hans uppväxt. Och när hon berättar om hur jobbig Brians uppväxt var så börjar Brians pappa gråta. Brians pappa Jean har varit i rättssalen varenda dag sedan de kom tillbaka från Afrika. Men mamma Clarissa orkade bara vara med under de första dagarna. Efter ett tag får Jasmine vittna. Hon är nu 16 år gammal. Försvarets tanke är att Jasmine ska vittna till sin pappas fördel. Jasmine berättar att dagen när hennes pappa sköt människorna i domstolen så hämtade hennes mamma henne från skolan. Hon sa att hon hade information om Jasmines pappa, men att det inte var bra alls. Jasmine fick då veta att hennes pappa var på alla nyhetssändningar för han hade dödat 4 personer. Men sen började Brian brevväxla med henne. Och i rätten läser Jasmine upp ett av breven hon skrev till sin pappa 3 år tidigare. Brian förklarar i brevet varför han har varit frånvarande i hela Jasmines liv. Han var frånvarande eftersom de alla var slavar. Jasmine låter sig inte nöja med det svaret, men hon fick aldrig ett riktigt svar på varför Brian var frånvarande. Jasmine berättar för rätten att det är hennes eget beslut att vittna för sin pappas skull idag. Hon tittar på juryn och säger att hon vill att hennes pappa ska få leva. Även hon är medveten om att han kommer att sitta inspärrad i resten av sitt liv. Men här är alltså inte skuldfrågan avgjord än. Och ännu mindre straffet. Den mutade vakten får också vittna. Han erkänner att han har tagit emot pengar från Liza. Men det var bara för att ladda Brians mobiltelefon. Eller köpa lite snacks åt honom. Men han gjorde ingenting för att hjälpa till med rymningen. Vakten berättar också att hans intryck av Liza var att hon var helt galen. Nakenbilderna på Liza visas inte offentligt. Men juryn måste titta igenom dem. Brian blir väldigt obekväm och generad medan juryn tittar igenom bilderna. Rättegången fortsätter. Den 7 november är det dags för juryns överläggning. Och nu ska de avgöra om Brian Nichols är skyldig till de 54 åtalspunkterna eller inte. Juryn överlägger i 12 timmar innan de enas om att Brian är skyldig på alla 54 åtalspunkterna. Han lider inte av mental ohälsa. Han är en brottsling. Det innebär att nu riskerar han dödsstraff. Sen USA bildades har Georgia avlivat 5:e flest fångar av alla delstater. Dödsstraff är idag en realitet i Georgia. Det sker ungefär genomsnitt 1 avrättning per år i modern tid. Förutom 2016 när Georgia avrättade 9 personer. Den senaste avrättade i Georgia är dock Donnie Cleveland Lance som avrättades den 29 januari 2020. Inför strafffasen av rättegången sker det ytterligare förhandlingar. 11 dagar efter att Brian har befunnits skyldig den 18 november stoppas David Willems änka, Candy Willem, från att komma in i rättssalen. Även Brians storebror Mark stoppas. Både Candy och Mark har visat sig bära vapen som har missats i den första säkerhetskontrollen på entréplanet. Rättegången sker på sjätte våningen. Och där är ytterligare en säkerhetskontroll och den upptäcker Candys och Marks vapen. Candy Willem har en pistol i handväskan. Hon har dessutom en licens och laglig rätt att bära pistol. Men det spelar ingen roll. Inga vapen får tas med in i en rättssal i Georgia. Candy hävdar att hon har glömt bort att pistolen låg i handväskan. Eftersom hennes make nu är död har hon vapnen som skydd. Brians bror Mark har ett rakblad på sig när han åker fast i säkerhetskontrollen. Candys och Marks vapen blir en stor nyhet i media. Speciellt eftersom rättegången handlar om mord som har begåtts i en rättssal. Så det vore ju väldigt meta om någon skulle mörda någon i en rättegång som handlade om att någon hade mördat någon i en rättegång. Mark Nichols, Brians storebror, arbetade också som frisör. Och därför har han ofta extra blad till sin rakhyvel i fickan. Så båda två har någon slags förklaring. Domare för det här är nu Body Ford. Och efter att den här nyheten om vapensmugglingen kommit ut så håller Body Ford ett anförande i rättssalen. Han säger att det var meningen att det här inte skulle läcka ut, men någon har läckt ut det. Så han vet inte längre vem han kan lita på i rättssalen. Han säger också att han inte kommer att åtala Candy eller Mark för att de bar vapen. Samtidigt varnar han alla åhörare. Alla måste gå igenom sina plånböcker, fickor och väskor noggrant. Och inte ta med sig vapen in i rättssalen. Alla som nu gör det kommer att gripas och åtalas. Det går ytterligare 19 dagar av förhandlingar angående straffet. Och sen är det dags för juryn att avgöra om Brian ska avrättas eller inte. Den här överläggningen tar mycket längre tid. Juryn överlägger i 3 arbetsdagar. Till sist kan de inte enas. 9 jurymedlemmar är för dödsstraff och 3 är emot. Det innebär, enligt Georgias lagar, att Brian inte kan dömas till döden. Och den 13 december blir officiellt att Brian inte kommer att dömas till döden. Domaren har nu möjligheten att döma Brian antingen till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning eller till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning. Domare Body Ford ser dock inget hopp för Brian Nichols. Han döms till livstidsfängelse utan någon som helst möjlighet till villkorlig frigivning. Men det är inte ett livstidsstraff. Det är ett antal åtalspunkter. Och Brian döms till 11 livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Plus ytterligare 485 år i fängelset. Domaren är även väldigt tydlig med att livstidsstraffen måste avtjänas sekventiellt. Så när Brian har avtjänat livstidsstraff måste han avtjäna ett till. De avtjänas inte samtidigt. Brian är 37 år när han döms då den 13 december 2008. Och han kommer förmodligen att släppas ut någonstans runt år 2823. Och då kommer han att vara 852 år gammal. Brian placeras på Georgias säkraste fängelse, högriskfängelsets Georgia Diagnostic and Classification Prison. Brian har försökt rymma flera gånger och nu förvaras han bakom flera lager av metallstänger, tjocka ståldörrar och säkerhetsvakter. En timme om dagen tillåts han vara utomhus och då är han övervakad varenda sekund. 2016 blir Brian intervjuad av journalisten Mark Wynn på Channel 2. Mark Wynn frågar Brian hur långt han kan tänka sig att gå för att rymma igen. Brian svarar citat: "Det viktigaste för mig är att träffa min familj. Men jag springer runt i skogen och försöker gömma mig från helikopter med infraröda kameror eller insatsstyrkor med mörkersikten. Då kommer inte jag kunna träffa min familj. Jag kommer få springa runt i skogen för evigt. Jag har redan gjort det där. Hur illa det här fängelset än är, så är det betydligt bättre att vara här än att vara på flykt i skogen. Slut citat. Jag brukar ibland i mina poddar prata om hur belöningar aldrig betalas ut. Ett exempel är belöningen för Palmemordet som i princip är omöjligt att få även om man kunde lösa fallet. Men i det här fallet betalas det ut en belöning. $70,000 går till Ashley Smith. Och det var ju rättvist. Det var ju Ashley som fick Brian att ge upp. Eller i alla fall ringde hon polisen på honom efter att ha fått honom att lita på henne. När Ashley fick belöningen bestämde hon sig för att ta tag i sitt liv. Hon har aldrig någonsin tagit narkotika efter natten med Brian Nichols. Hon fick tillbaka vårdnaden om sin dotter. Och idag är hon gift och har ytterligare två barn. Ashley har också skrivit boken Unknown Angel som handlar om hennes 7 timmar med Brian Nichols. Tydligen var hon ganska bra på att skriva böcker också. För boken har blivit film. Filmen heter Captive och är från 2015. Och David Oyelowo spelar Brian Nichols i den filmen. Den 10 december 2023 fyller Brian Nichols 52 år. Man kommer aldrig att få komma ut från Georgia Diagnostic and Classification Prison. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är det lätt att hitta. Följ mig gärna där. Glöm inte att seriemördarpoddens sommarspecial om The Candyman, Dean Corll, pågår just nu. Tack till Camilla som har skrivit avsnittet. Tack till Emil Drugge för arbete med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.